Det här är en podd från Svenska Yle.
I det här avsnittet av Nyhetspodden ska vi prata om rättegången som pågår just nu i USA mot polismannen Derek Chauvin. Och det han gjorde när han tog fast George Floyd, tvingade ner honom på marken, höll honom fast där under sitt knä och resultatet var att George Floyd dog. Oscar Winberg, vilken betydelse skulle du säga att den här rättegången har?
Det har en väldigt stor betydelse. Det här är mycket mer än bara en person som står till svars här, utan det här är frågan om huruvida polisen i Förenta Staterna står ovanför lagen eller inte.
Mm. Och den här rättegången, den har börjat just nu när vi pratar här, så har den pågått i en vecka och den kommer att pågå i flera veckor ännu. Och Oscar Winberg är ju en känd gäst här i Nyhetspodden, USA-forskare och historiker, och jag heter Karin Götelid. Och som du säger, den har en stor betydelse, den följs i USA, den följs i hela världen, och det som hände då 25 maj 2020 när det här hände. Så det blev ju verkligen, det var ju som man skulle kasta en tändsticka i en stor bensinkanister typ.
Alldeles, och det var ju, det handlar ju delvis om då inte endast år utan årtionden av liksom frustrationer och fall som har skett och man har sett och det har inte fått följder. Vi kan gå tillbaka liksom hur långt som helst och se exempel på det här att polisen har ägnat sig åt brutalitet. Men det var ju också någonting som är väldigt liksom modernt, och det var ju det här att det fanns videomaterial filmat med telefoner i 9 minuter och 29 sekunder höll han sitt knä mot nacken på George Floyd, och den här spreds ju på sociala medier, i olika mediekanaler världen över. Alltså miljarder människor tittade på den här videosnutten och kunde se det.
Mm. Och George Floyd var ju alltså en svart man, och det som alltså konkret hände var ju då att han var inne i en butik där han försökte handla någonting för falska sedlar, och så blev polisen larmad och så kom de då, och sen hände just precis det här som du säger. Och det som alltså konkret som Derek Chauvin gjorde var ju det att han höll just sitt knä mot Floyds hals. Och det är ju liksom ett grepp som polisen kan använda för att liksom att lugna ner någon. Men i det här fallet blev det ju just de här 9 minuterna och de berömda orden I can't breathe.
Alldeles, och det här är ju ett väldigt omtvistat, ska vi säga, verktyg eller maktmedel för poliserna. Det här sättet att hålla knä mot nacken och pressa alltså då huvud och halsen mot marken. Och det är någonting som är tillåtet i Minnesota, delstaten Minnesota, där det här skedde då i vissa fall. Men på andra håll i landet är det förbjudet, och polischefen till exempel som har vittnat har sagt att det är absolut inte någonting som man enligt då träningsinstruktionerna och vad man säger åt polisen ska använda på det här sättet, dels då den här längden och dels då det att vi talar om en person som inte gjorde motstånd. Så i det här fallet så har polisen själv gått ut och sagt, alltså inte polismannen i det här fallet utan polisväsendet har gått ut och sagt att det här är fel, och redan förra sommaren talade polischefen om det som mord.
Och det han alltså är åtalad för, Chauvin, det är ju då, om man översätter det till svenska, det är väl dråp och dödsvållande. Så ordet mord finns inte här, men de här sakerna då. Och som du sa så, just det här polischefens vittnesmål som var väldigt klart och tydligt, det har ju väckt mycket uppmärksamhet just för den skull att han var så tydlig på den punkten att det här var för mycket.
Alldeles, och här har ju Chauvins försvarsadvokater försökt liksom uppmåla att vad han gör är egentligen det polisen ska göra, vilket sen å andra sidan också är någonting som har kritiserats väldigt mycket, och Black Lives Matter-rörelsen konstaterar ju att det här är liksom systematiska fel. Det handlar inte om ett ruttet äppel, utan det är någonting djupare, men det är då försvaret som hittills de har ställt upp med.
Försvaret tar ju också fram det att George Floyd var påverkad av narkotikamedel och så. Ja, det finns ju förstås olika spår som försvaret kör på här.
alldeles, och här är någonting som man kan lite rappa medierna på fingrarna, att ofta talas den här om som George Floyd-rättegången, och han är ju inte åtalad här, utan exakt. Det är Derek Chauvin som är åtalad. Huruvida han använde en förfalskad 20 dollars sedel eller inte har aldrig någonsin fastställts. Likaså är det inte heller relevant i den meningen i den här rättegången huruvida han var påverkad eller inte, i och med att han inte gjorde motstånd mot polisen, och vittnen där runt har talat om att han verkar påverkad men nog kunde svara till tilltal och så vidare.
En intressant sak i den här rättegången är ju också juryn, de som då nu sitter och lyssnar på alla dessa vittnesmål och förhör, och som då sen ska fälla sitt avgörande. Det har ju varit en enorm process förstås att utse de här jurymedlemmarna, och jag hörde någonstans att det finns många då som inte ens har velat ställa upp, för det kommer bli så svårt för dem hur det än blir. Även om han fälls eller han frias, Chauvin, så kommer jurymedlemmarna att få enormt fokus på sig.
Det stämmer, och i USA är ju systemet alltså sådant att medborgare kallas till vad som kallas jury duty, och det är liksom en medborgarplikt att ställa sig till förfogande för en jury, och så kommer åklagaren och försvaret att kunna ställa frågor och ta då och välja bort sådana som till exempel inte kan vara obundna. Under den här processen så var det väldigt många som uttryckte en ovilja att vara med som jurymedlem i ett så här väldigt, väldigt politiskt laddat och väldigt mediauppmärksammat fall. För det är faktum är att när rättegången är över, de här jurymedlemmarnas namn kommer inte att hållas dolda från till exempel medierna, som kan ha möjlighet att intervjua och diskutera hur resonerade ni, vilket är någonting som de får tala om efter att rättegången har avslutats.
Men det här då med det ruttna äpplet, eller det här då som du sa, att det som ju då Black Lives Matter-rörelsen förde fram var ju det då att Derek Chauvin, att det var liksom inte fråga om ett ruttet äpple i systemet, utan det är liksom någonting som visar på hur inbyggd rasismen är i polisväsendet. Och då tänker jag ju i varje fall att kan man säga det liksom rakt av att det finns utbredd rasism inom det amerikanska polisväsendet.
Jag tycker att det är uppenbart när man tittar på polisväsendet i USA idag, men också när man tittar med ett historiskt perspektiv längre bakåt, så tycker jag att det är alldeles uppenbart att det finns vad som kallas institutionell rasism. Det betyder ju inte alltså att var och en polis går runt med illvilja i sitt hjärta eller vägrar att arbeta tillsammans med den svarta befolkningen, eller på något sätt i sin vardag skulle vara någon slags Ku Klux Klan-rasist eller någonting sånt här. Men att själva systemet är uppbyggt på ett sätt där det finns attityder och strukturer som riktar sig mot den svarta befolkningen och andra minoriteter också i USA. Och det här är någonting man kan se alltså, även om man tittar på siffror. Svarta amerikaner är långt större sannolikhet att bli skjutna av polisen i förhållande till då sin andel av befolkningen. Svarta till exempel är underrepresenterade i många polisområden. Det är ofta så att poliserna inte bor i det område där de jobbar, utan de bor till exempel utanför staden och så jobbar de i stadens poliskår. Vilket gör då att där blir den här andra, det blir liksom den där klyftan mellan de man ska representera och skydda och då ens egna verklighet och ens egna område och trygghetszon.
Men är det det du menar då när du säger strukturell rasism? Är det det du avser då liksom?
Alldeles.
Ja, eller är det någonting annat också?
Sättet, hur det är uppbyggt och också det. Man bör ju titta tillbaka på inte endast liksom nu historien, om vi tittar under 2010-talet då de här frågorna väldigt mycket blev rubriker och det blev den här rörelsen som kallas Black Lives Matter. Men också längre tillbaka, så till exempel på 1990-talet så var det ju en lite liknande fall. Man kan dra många paralleller till Rodney King fallet, där det var en svart man i Los Angeles som efter en biljakt, han hade kört rattfyll Och efter biljakten så misshandlades han grovt av en större grupp poliser. Och det här var någonting som filmades och de här polismännen så friades ju sen i rätten för det här brottet, vilket ledde till omfattande upplopp i Los Angeles 1992. Och det handlar inte om bara en person eller då i det här fallet flera personer under flera års lopp. Om man ser i det här fallet till exempel hur de övriga poliserna på plats, alltså när Derek Chauvin tryckte sitt knä och där var andra poliser som inte agerade. Alltså det blev ju så att vittnen ringde polisen för att meddela att en polis ser ut att hålla på att mörda en man här på öppen gata.
Mm. Men då infinner ju sig frågan, som du säger, men det här har ju pågått länge. Jag minns till exempel jättebra de här bilderna och scenerna från Los Angeles då på 90-talet när de här upploppen var. Så då infinner ju sig frågan att varför fortsätter det? Liksom, är det, vill man att det ska fortsätta? Eller liksom, förstår du vad jag menar? Ja. Är det liksom, ja, hur kommer det sig att det bara gör det?
Det här är ju en väldigt politiskt laddad fråga, ja. och många har olika åsikt beroende på vem man frågar. I mångt och mycket så har responsen på sådana här skandaler eller brott eller medborgarrättsbrott då som polisen har ägnat sig åt har ofta varit att investera mer i utbildningen, investera i till exempel sådana här body cameras, alltså att du har som polis en kamera på axeln som filmar det du gör, ha seminarier för poliser om hur man får agera och så vidare. Många kan ju säga att det här inte har lett till någonting. Till exempel efter Ferguson i Missouri där Michael Brown 2014 sköts ihjäl, så investerade Obama då på federal nivå, så drog han igenom tiotals miljoner dollar just för sådana här reformförsök och idag är vi fortfarande i en ganska liknande ställning. Här är ju ett problem med det att polisen i USA, till skillnad från vad vi har här i Finland och Norden, har ju ett enormt samhällsansvar som vi kanske inte alls skulle känna igen. Det vill säga, vad vi här skulle kalla på till exempel socialtjänsten eller på utbildad läkemedelspersonal om man ser någon som agerar onormalt eller beter sig illa eller inte man kan nå. Så i USA är det polisen som kallas in ofta. Och sen finns det ju den här frågan om mängden vapen som existerar i USA, vilket lägger liksom mer av ett tryck på alla situationer.
Mm. Det har ju också talats mycket om polisutbildningen i de här sammanhangen. Du var ju lite inne på det här, men just det. Och det är ju så då i USA att polisutbildningen kan tydligen vara ganska kort. Jag läste någonstans att det är färre timmar, utbildningstimmar att bli polis än att bli frisör. Och då är inget illa om frisörer, men ändå att det, liksom, ja, att det är ändå ganska lätt att bli polis. Eller att det inte är så en väldigt omfattande utbildning här.
Det stämmer och det här igen, det varierar på olika håll i landet och olika poliskårar. Men på vissa håll så finns det egentligen inte en stor skillnad på polisutbildningen där och vad vi här skulle kanske kalla någon slags väktarutbildning. Att det är inte ett liksom fullt utbildningsprogram så som vi skulle vara bekanta med det, utan snarare liksom kursbaserat eller veckoslutbaserad utbildning. Och sen är ett annat problem är ju det att i många fall så när en polis har agerat fel och har liksom fått följder av det inom poliskåren, så finns det fortfarande möjlighet att bara hoppa en stad över och bli anställd i poliskåren där. Att det finns inte liksom den här samma inställningen till att då har du liksom förlorat din möjlighet att då representera folket, vilket polisen ska göra och skydda och tjäna så att säga.
Mm. Men det är att skydda och tjäna, när man hör just svarta nu intervjuas i det här så är ju deras bild av polisen ganska långt från det att polisen skulle skydda och tjäna dem.
Det stämmer och där finns ju då liksom stark orsak till det och det handlar inte endast då om sådana här fall av polisövervåld eller brutalitet mot befolkningen, men också till exempel i New York, en stad som ofta här i Norden uppfattas representera liksom liberala värderingar, så hade man ju en så här program inom polisen, det här så kallade stop and frisk, som alltså baserar sig på att polisen kan när som helst stoppa om du ser misstänksam ut och frisk i det här, då liksom att visitera dig, kolla igenom om vad du bär på dig. Och det var ett program som, vare sig det var menat så eller inte, så riktade sig huvudsakligen mot svarta och andra etniska minoriteter i staden. Och det här var alltså i bruk under 2010-talet fortfarande. Så det är klart att där finns en brist av förtroende till polisen när vissa ungdomar, svarta ungdomar i New York, kunde berätta om att de tiotals gånger under en vecka stoppas av polisen utan att de har gjort någonting. Det är klart att det där förtroendet ärs.
Men nu har vi då en president som heter Joe Biden i USA, och en av hans stora valteman var ju just de här frågorna, och i många av scenen så blev han ju vald just tack vare svarta och andra etniska minoriteters röster och så. Och han betonar ju de här sakerna, att det är viktigt, och en av de första sakerna han gjorde när han blev president var att han undertecknade en sån här presidentorder om ett sånt här program då, eller sådana här liksom riktlinjer för ras, jämlikhet och så. Men konkret, vad kan en president göra i den här frågan?
No, här kommer vi till frågan om federalismen i USA, och det är ju klart att den federala myndigheten är begränsad när det gäller möjligheter att ändra på polisväsendet runt om landet. Då är det ju den federala polisstyrkan, det talar vi ju huvudsakligen om FBI, även om det finns andra federala styrkor också. Och där kan man ju göra en ändring, och Biden strävar efter att göra en ändring, och så kan man ju påverka till exempel i vilken mån federala dollars riktas till olika lokala myndigheter.
Men om vi går tillbaka då lite där vi börjar, så jag tänker på det då, att nu pågår ju den här rättegången då, och den är slut om några veckor, en månad och så där, och så faller det en dom. Blir det då en dom, eller ett friande för den delen, en händelse i raden av de här, eller jag tänker så här, att mot bakgrund av liksom den enorma uppståndelse det blev och demonstrationer och kravaller och demonstrationer här i Finland och så tror du man tar något steg vidare i och med den här?
Alltså, här är ju väldigt viktigt att vad är domen? Är den friande eller är den fällande? Jag ser det nog som oerhört viktigt för den här rörelsen för medborgares rättigheter, den här Black Lives Matter-rörelsen, att få en fällande dom, inte endast då för att det har varit ett så uppmärksammat fall, utan också för att det är så oerhört svårt i Förenta staterna att fälla poliser som i tjänsten begår brott eller agerar liksom fel. Och där kommer sen vi till liksom juridiska frågor om kvalificerad immunitet som poliserna åtnjuter. Men det skulle vara väldigt viktigt att visa, för många av de här fallen som vi har talat om, och sådana fall som vi har sett under 2010-talet, vare sig det är Michael Brown i Ferguson eller Tamir Rice i Cleveland eller Eric Garner i New York, så har ju slutat med att polisen inte har ställts till svar. Däremot hade man sen genom genom att stämma staden till exempel, så har familjerna kunnat få staden att ta ansvar. Och det har ju skett även här i George Floyd-fallet där Minneapolis stad gick med på att betala 27 miljoner åt hans familj. Men nu är liksom steget att komma förbi de här stämningarna mot städerna och faktiskt få rättsväsendet att ta ställning och säga att vad som skedde var ett brott, och det finns följder för det.
Tack för det här, Oskar Winberg, historiker och USA-forskare. Jag heter Karin Götelid, och det här var Nyhetspodden.